Jesu Kristi namn. Amen. Tack ska ni ha, lovsångare. Vad roligt, hörni. Vad mycket folk är här. Jag blir lite rädd. Lite skygg. Och vi har flera långväga gäster. Vänner, mycket nära vänner. Alltså, ni är så extra varmt välkomna. Jag blev alldeles skakig när jag hörde att Steffi och Marina skulle vara med på mötet. Jag bara, känner man liksom respekten. Och jätteroligt att ha Julia Lützer också som långväga gäst. Så det är så här. Ja. Och alla ni andra, vad roligt att ni är här. Jag heter Julia, som nämnt, så jag är gift med Anders. Och jag donar på så där till vardags, och sen lite utöver så är jag här med unga vuxna, och vi har vårt härliga Open-nätverk som vi har jobbat en del på det här sista året, för att vi tror på relationer. Vi tror på att bygga nätverk, vi tror på gemenskap. Hörni, jag har fått äran att prata till er, och jag grubblar på den här rubriken. Vi ska säga att det blev en mer kyrkvänlig rubrik i dagen. Jag hade en underrubrik som var lite värre. Vi ska inte ta den. Men hörni, idag så ska jag prata om himmelsk skatt i hektisk vardag. Hur många av er har semester? Ni får gå ut. Nej, ni får nog stanna kvar. Det kan också vara hektiskt att ha semester, har jag hört rykte om. Jag är inte riktigt där ännu, så jag kommer inte ihåg hur det brukar kännas. Men hur det än är, så tenderar ju våra liv att vara aningen hektiska ibland. Både på semester och när vi jobbar för fullt. Livet har ganska bra tryck på. Men mitt i det här hektiska vardagen, så finns det någonting mer. Det finns någonting mer. Jag var och läste några anteckningar som jag skrev för jättemånga år sedan. Här nu när jag satt och förberedde predikan, så råkade jag ramla in av en slump. Och jag minns det, många år sedan så hade jag en så här, det var en så här poplåt som gick på, alltså den är inte bra. Men att det går så här, there's gotta be more to life than chasing down every temporary high to satisfy you. Någonting sånt. Att det måste finnas mer i det här livet än att bara jaga efter en sån här, någonting, en liten kick nu som då, som ska för stunden ge dig tillfredsställelse. Och jag tror på. Vi tror att det finns någonting mer än det. Och därför så ska vi prata om de himmelska skatterna idag tillsammans. Kul, ni är med! Alltså, folk har varit ute i solen, ni är snyggare än vanligt, ni är gladare än vanligt. Känns bra det här nu. Snart lägger sig min nervositet här. Hörrni, vi hoppar rakt in i Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 19-21. Och så här står det då där. Samla inte era skatter på jorden, där rost och mal förstör, där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, därifrån så ska vi diskutera lite vidare den här stunden. Så för det första då, så pratar det här bibelstället om de jordiska skatterna. Samla inte era skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Vad betyder då det här? Jag tycker redan när man pratar om skatt så blir det liksom, jag vet inte vad ni får för associationer. Men när man pratar om att samla skatt, alltså min så här bild blir att man går liksom, ni vet, det är ett äppelträ och plockar åt sig några skatter. Eller vet du, jagar regnbågen slut och där hittar man. Nu tror jag inte den sortens skatt det här pratar om. Det är inte den här skatten du får gratis. Det är inte den här skatten som bara dimper rakt i din famn. Utan det handlar om att samla någonting. Alltså det betyder att du behöver jobba för det. Någonting behöver hända. Och att inte alltid nödvändigtvis sätts i all sin energi och sitt fokus på att samla skatter som hör till den här jorden, utan att det finns någonting annat att fokusera på. Nåja, vad är då de här jordiska skatterna? Det kan ju vara en grym bredd på det. Det är de här vanliga sakerna om pengar, det är makt, utseende, status, inflytande och att lyckas. Allt sånt här som kan höra liksom till vår vardag, till vårt verkliga liv, är ju en del av det här jordiska paketet, de jordiska skatterna. Men det kan också vara så att de tar över vårt liv. De blir inte bara ett medel som vi använder oss att ta från dag till dag, utan de kan till och med bli så här små avgudar. De kan bli den skatt som vi väljer att fokusera på. Och om vi nu ska vara riktigt ärliga, så är åtminstone jag, och jag kan ju nästan prata för Anders, för vi är ju gift, men åtminstone jag så tenderar finnas där ibland, där fokuset ligger på det här världsliga, på allt som rör till livets omsorger och att lyckas och vad man ska göra med sitt liv. Det är så att Anders var redan lite så här tjuvstarta predikan med att citera också det bibelställe som kommer strax efter det här. Det står så här, några verser ner, vers 24, att ingen kan tjäna två herrar. Antingen så kommer han hata den ena och älska den andra, eller håll fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så sa Anders här i sitt kollekttal. Och så är det ju. Och när jag läste, alltså när jag blev aktivt kristen som 16-åring, så jag tolkade Bibeln alltså bokstavligt. Bokstavligt, och vissa saker så kanske man måste lite nyansera. Men jag det här var liksom klart, alltså man kan inte tjäna både Gud och pengar. Alltså vi ska inte tjäna pengar. När jag blir tillsammans med Anders så han blir lite förskräckt, för jag sa, nej, men man ska ju så här spartanskt. Vi ska inte äga så mycket, vi ska bara köpa saker från loppis. Vi ska helst liksom bara leva på hyra och så här knega på från dag till dag och be till Gud att vi ska få mat på vårt bord. Jag var alltså 16, 17, 18, ja, där kring. Jag kanske lite mer nyanserar min bibelläsning de 10-15 år efter det här. Så att man behöver inte kanske ta det så pass att det är Gud eller det är världen, det är liksom karriär eller så, det är kyrka, det är inte på den planen. Men det står inte heller, utan det står att man inte kan tjäna både Gud och mammon. Och vad betyder det att tjäna? Att tjäna två olika herrar, det betyder att du är dess tjänare, alltså du är dess, kanske till och med slav. Det är den du överlåter dig till. Vart överlåter du ditt hjärta? Är det till Gud eller är det till det här världsliga paketet som varje dag vill att vi ska överlåta våra hjärtan till det? Helt klart. Åtminstone mig så pockar det nog på hela tiden. För där finns det mycket att fundera på. Men är det Gud eller är det de jordiska skatterna som får vårt fokus, som får vårt hjärta på riktigt? Alltså, kan man inte tjäna både Gud och samtidigt jobba hårt för pengar, för makt, för inflytande? Såklart man kan. Det var inte någon så här svår fråga. Och vi bygger hela tiden våra liv på de här två parallellerna. Men den stora frågan blir alltså, vilken av dem så är det som styr dig? Och vilken av dem så är det så primärt som påverkar de beslut du tar, hur du lever ditt liv? För att de kan ändå påverka dig på lite olika sätt. Så att samla skatter på jorden, så betyder att vårt fokus, vårt primärfokus, kanske ligger på fel saker. Att vi prioriterar och lever för sådana saker som inte är bestående. För det är det här bibelstället handlar om. Direkt man pratar om sådana saker, att hur ska man leva sitt liv som kristen, så är det så lätt att tänka att nej, men det är liksom, ja, men Gud vill inte att vi ska satsa på pengar och karriär eller si och så. Men det handlar inte om det, utan det som står i det bibelställ vi läst i början, så säger att det är förgängligt. Alltså det är för ditt eget bästa. Att inte satsa allt vad du har och allt vad du är på det som bara hör jorden till. För allt det kommer att tas ifrån dig. Och här vet ni, ni vet, och speciellt ni som har lidit kanske med ekonomiska bekymmer, ni som har lidit med ohälsa eller haft nära stående som har lidit på olika sätt. När allt kommer till allt, vad betyder det? Vad betyder det kontot med pengarna? Vad betyder han den makten och han den framgången? Vi kan göra jättemycket gott med det och vi kan tjäna Gud med de här medlen. Alltid kan vi göra det. Men när allt kommer till allt så kommer de bitarna att tas från oss. Och det som är bestående, det är de skatter som vi har i himlen. Det vi har fått vara med och se hända genom vårt liv. Och Gud har fått göra i oss och genom våra liv. Ja, och som sagt, jag tror att vårt fokus tenderar att pendla ganska snabbt. Är det någon som har upplevt det någon gång? Att ja, men en vecka som man säger, yes, nu är det Guds rike och jag ska träffa människor och jag ska liksom, nu vill jag ge. Och sen nästa dag, så här, nej, men nu vill jag göra någonting helt annat med min tid och mina pengar. Jag brukar vara där nu som då och hälsa på i den ena diket. Och det är jättelätt. Jag tror att vi alla är där och pendlar. Och varför pratar jag liksom om ett sånt här ämne som är som så, på ett sätt så banalt? Ja, men vilket vanligt bibelställe liksom. Jo, men för att vi är där och pendlar. För att vi kommer tillsammans på en söndag för att påminna oss om varann om vad Jesus har gjort för oss. Och vilket liv och vilken framtid han har för oss. Så därför kan vi prata om det här. Jag behöver påminna mig själv att okej, vänta nu. Var är mina skatter? Vart är mina steg på väg? Vad har jag i fokus? Jag satt och pratade, jag citerade pastorn här frimodigt, satt och pratade med Steffi för någon dag sedan och la ut alla livets bekymmer. En sen kväll, jag bara, så här jobbigt kan livet vara. Och så här pastoral vishet, säger jag, ja, men stopp. När får Gud chans att tala på de här områden? När får han chans att röra ditt inre, att påverka dig liksom och bara deal with you, alltså gör någonting i ditt liv? Jag bara, ja. Jättebra fråga faktiskt. Jättebra fråga. Det är de där jobbiga frågorna. Man säger, men kan inte vi bara prata om mina problem? Kan inte vi bara prata om allt jag funderar på? Allt som inte får gå ihop i mitt huvud. Liksom allt som snurrar. När får Gud chans? Och där tror jag vi ofta är och pendlar, var och en av oss. Från att vara passionerad för Guds rike till att helt plötsligt uppslukas av vårt eget. Och händer lätt i liksom livets omständigheter med jobb och relationer, med flyttar och nya familjemedlemmar och naturliga saker. Och det är tider och tider. Jag vet inte hur många som lyssnade till Lilians predikan för 2 veckor sedan. Det var jättebra. Det var så bra. Det handlar också om tider och tider. Hur kan vara torrt i våra liv ibland, men källan som finns under oss. Superbra. Och så kan det vara. Precis så. Olika tider, men vi får alltid igen påminna oss om vem vi tror på och vad vi lever för. Vilka skatter vi vill vara med och samla. Ja, hörni, det var om de jordiska skatterna. Då ska vi fokusera på det vi vill prata om, de himmelska skatterna. Så står det sen då, samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Vad betyder det att samla dina skatter i himlen? På vilket vis är det här relevant för dig idag? Det tycker jag är en bra fråga, det ska du ställa dig själv också. Är det här någonting som kan vara relevant för dig just idag? Jag tänker så här att det Gud längtar efter, det ska också få bli din längtan. Ja, det Gud brinner för ska få bli din angelägenhet. Att på något sätt hans hjärtas slag bara får smitta av sig på oss. Där liksom är Guds skatter, där är skatter som består. Det som är på riktigt, det som är viktigt, så ska få din uppmärksamhet och du får ett sunt perspektiv på saker och ting. Jag tänker så här att det som händer när vi samlar de här skatterna, när vi är kopplade med Gud, så att du kan också få vara skärpt och du kan få vara närvarande. Det där tycker jag var intressant. Jag skrev ner en del och sen gick igenom, om ni vet, när man gör ett predikoutkast och man håller på timtal med olika meningar och funderingar. Sen läste jag det, men jätteintressant. Alltså, den här världen behöver människor som är skärpta, som är närvarande. Det här är ett sätt att få in närvarande. Bara tyst, några sekunder, någon sekund bara. Jag brukar iaktta människor ibland när folk sitter i diskussioner. Jag sitter vid samma bord. Vissa tycker att det är lite sneaky det här med att iaktta och testa lite människor och se vad de går för. Men jag brukar göra det. Det är en så här skada, som också en så här skada i min personlighet. Men jätteintressant att se. När människor sitter och pratar, den ena berättar någonting, hur mycket lyssnar den andra? Test det någon gång. Test det. Ganska ofta så märker man att okej, nu lyssnar den inte alls, utan den fortsätter att babbla om sitt eget. Inte alls närvarande, inte alls fokuserad. Ofta händer det att personen, den som har berättat någonting, person A, börjar ge en liten hint av att här finns någonting viktigt. För den testar person B, jag är person C, jag borde rita en karta på det. Den testar person B. Lyssnar du? Är du på riktigt intresserad? Engagerar du dig? Vill du mitt bästa? Ofta så går det förbi. Whoop! Och jag sitter där och lyssnar. Där fanns någonting. Den här personen hade någonting personligt, privat. Någonting den kämpar med. Eller någonting som bara var på dess hjärta. Som den ska vilja del, den ska borde få del. Men den fick inte. För närvaron var inte där. Men jag tror att när vi kopplar uppåt, när vi tänker att jag vill samla mina skatter i himlen, då får vi också vara närvarande och fokuserad i de människomöten vi har, var vi än befinner oss, för det är en bristvara. Man ska inte alltid måste gå till psykolog eller terapeut för att kunna ha en vettig diskussion. Alltså seriöst, det där är en helt annan, det är en helt annan predikan i sig, men någonting som jag lätt tycker att det är ganska fascinerande. Ja, och jag tänker ännu då med de himmelska skatterna att det är någonting som är långt mer värt och långt mer viktigt än saker som relaterar till ditt kött. Alltså du tänker att okej, okay, jag får vara med och bygga Guds rike. Jag får bygga mina skatter, samla mina skatter i himlen. Och det går långt utöver min egen framgång, min egen succé, min egen vad det än är som jag vill samla åt mig själv. Men det är så långt mycket mer värt att samla våra skatter i himlen. Hörrni, livets valmöjligheter, alla som är under, vi ska inte ta en åldersdiskriminering här nu heller. Men hörrni, alla som är unga, jag börjar snart räknas till dem som inte bara ung längre. Alla som är yngre än mig, ni har mycket val framför er. Och livet är fullt av de här valmöjligheterna. Och vi lever i ett samhälle där du kan göra nästan vad som helst. Du kan flytta nästan vart som helst. Du kan ha ett sånt, du kan ha vilket jobb som helst, du kan omskola dig. Du kan byta vänner, du kan byta partner. Alltså allt är möjligt, för vårt samhälle och vår kultur är sådant att det finns tusentals möjligheter. Och när man snackar runt lite, så klart att det här sätter en press och en stress på många av oss. Inklusive jag som nu då är 32, kanske några andra som är äldre än mig också. Det finns så här lite, det blir lite kämpigt och lite krampigt att vad ska jag göra med mitt liv? Hur ska jag gå på rätt vägar? Vad ska jag göra? Hur ska jag inte missa någonting som är tänkt för mig? Hur ska jag lyckas? Men hörni, vad om det är så att om det vi på riktigt längtar efter och det vi på riktigt brinner för ligger på en helt annan planet, då är inte den frågan så superrelevant. då behöver du inte stress med den hela tiden. Utan en del kanske har den här lite halvångesten och pressen. Så får du släpp. För att det är inte det som är det relevanta. Det är inte så stor skillnad om du bor i Vasa. Eller Stockholm. Vad säger stockholmarna? Eller England. Okej, det är lite skillnad. Så här. Lite kulturell skillnad och sådär. Men för ditt livs skull så är inte så stor skillnad var du bor. Det är inte så jättestor skillnad vilket jobb du har. Om det är så att ditt fokus är på det himmelska. Det är ganska radikalt. Och jag vet att jag talar till mig själv och ni som känner mig så vet att gå ner nu, någon annan får ta över den här predikan. För det här är saker jag funderar väldigt mycket på. Men jag tror ändå någonstans innerst inne att så här är det. Dina frukter och dina skatter är inte primärt beroende. Det är inte beroende av var du finns utan vad som finns i dig. Dina skatter, dina frukter, det är inte beroende av var du är utan vem du är. Vad som finns i dig. Vart ditt hjärta är på väg. Inte vart du kroppsligen är på väg. Inte vilken karriär du väljer eller vilken stad. Utan det som är in i dig. Så var jag än är så kan jag samla mina skatter i himlen. Var du än är just nu så kan du samla dina skatter i himlen. Det är inte på något sätt begränsat till en viss tid eller en viss plats. Det som är spännande då med det här bibelstället, om man kikar lite tidigare, vi kikar just lite vad som hände efter mitt utgångsbibelställe. Om man kikar lite vad som hände tidigare så pratar Jesus om, han pratar om hur vi ska ge, hur vi ska be, hur vi ska fasta. Med vilken attityd det här ska ske. Att vi ska vara givare, ja men det är klart. Att vi ska be, ja men det är klart. Att vi ska fasta, vissa av oss tycker att det är klart och andra kanske mindre klart. Men det här är alltså så här principer som för med sig goda saker. Men Jesus är liksom lite hårdare, ni vet. Han liksom vrider ju upp temperaturen lite. Och vi ska, det är inte bara att vi ska be och vi ska liksom stå och be högt och vi ska be fint. Och den som blir bäst av oss, han vinner mest. Den som fastar längst, han får bäst resultat. Utan Jesus pratar om att det vi gör, så ska vi göra det fördolda. Och det här är på något sätt så motsägelsefullt från allt vi gör idag. När många av oss fastar så slänger vi ut det på Instagram. När vi ber så bara har vi upp liksom överallt. Ah, men här är min bönekalender inför de kommande veckorna. Här vi tänker vi vill vara förebilder. Vi vill liksom visa exempel. Och Jesus säger, gör inte. Gör inte. Vad du ska göra är att du ska göra det i det osynliga. Du ska göra där inte du får skina. Utan du får koppla med han som skiner. På riktigt. Det här är provocerande för vår tid. Men det här är också en del av paketet och en del av sanningen med de himmelska skatterna. Att det handlar inte om att du ska skriva. Alltså ni vet inte hur provocerad jag blir när jag läser artiklar om hur många människor någon person har vunnit i tro. Ni vet sådana här konstiga, men alltså så här mycket bad jag då och så här mycket jag fasta. Och så gör man värsta hypen om det. Jag provocerar så. Ja, okej. Kanske bara jag som blir lite kötsligt engagerad. Men någonstans så finns en annan väg. Och den är ganska behaglig. För det gör att jag kan se på dig. Och jag i mitt kötsliga jag kan tänka, men vad har du att komma med? Men jag har ju ingen aning. Jag har ingen aning vad du bygger på din insida. Ingen av oss har riktigt någon stor aning om vad den andra egentligen bygger på. Det finns ett osynligt liv med Gud där han kommer att belöna det vi gör. Helt klart. Det osynliga livet kommer i något skede att få konsekvenser. Ja, det kommer att bli synligt. Men det finns tider också när vi bygger det osynliga. Så stress inte och lägg inte ut så mycket på Instagram. Bygg på din insida och prioritera att ge, att be, att fasta. Med Jesu principer gällande. Gör dig det fördolda. Och det som är intressant då är att att vi också kan få vara med och se saker hända. På något sätt så här försiktigt smygande fram så får vi se hur Gud börjar verka i saker. När vi lever det här fördolda livet med honom så får vi se hur hans kraft ändå verkar runt omkring oss. Både i oss och runt om oss. Ja, så det vi gör det är osynligt för andra men det är också synligt för Gud. Hör ni att leva lite obekvämt? På vilket område du än vill växa, vad du än längtar efter, så kommer det att finnas tider av motstånd. Det kommer att finnas en liten så här smärt, en sån här, vad heter det, en smärtbarriär som du måste över. Handlar det om din karriär? Handlar det om träning? Handlar det om ett nytt jobb? Handlar det om en ny färdighet? Så det kräver lite av dig. Det kräver någonting som kanske är lite obekvämt. Jag tror det. Var och en av de här grejerna kräver att du tar ett obekvämt steg. Det kan kännas lite utmanande där och då, men efteråt känns det fenomenalt. Eller vad säger triathlonmästaren bland oss? Det är väl bara så att det finns alltid ett litet pris att betala. En liten obekvämhet, speciellt om det är saker vi inte är van med från förr. Om du inte är van att samla dina skatter i himlen. Kanske det känns lite obekant och lite obekvämt i en början. Men när man börjar gå på den vägen så känns det väldigt fenomenalt efteråt. Känns väldigt bra när man får vara med och bara tjäna Gud. Göra någonting för hans rike. Jag kommer ännu ihåg, alltså, jag tror kanske någon har sagt det förr, men jag och Anders hade just blivit tillsammans. Vi var här på ett möte. Kommer in en tjej, ser lite så här blyg och försiktig ut. Och Anders är där. Han har ju varit min ungdomsledare, nu har han min pojkvän. Lite så här, ni vet, rollkonflikt. Och så här, Julia, gå och prat med den där tjejen nu. Och jag bara så här, nej. Varför just jag? Kan inte ha en annan flickvän? Nej, det tänkte jag inte. Men hörni, ibland händer det att vi bara behöver pusha oss. Eller någon annan kanske utmanar dig. Ta det där steget. Ta det där steget. Satsa på din egen andliga framtid. Väx lite. Utmana dig själv. Och jag har varit så många sådana här episoder. Julia, gå och prat med den där. Men Julia, du får gå och be för den där personen nu. Men Julia, kom upp och informera om det här. Eller gör det ena eller femte som är så obekvämt. Och man vill verkligen inte. Man vill inte, men någonstans innerst inne så vill man ändå. Låter det bekant? Har ni känt så någon gång? Man vill verkligen inte, men innerst inne så vet man att man vill nog ändå. Och så pushar man sig själv och så gör man det. Ja, som sagt alltså, hej att leva lite, hej det obekväma. Och ibland så gör det till och med lite ont. Jag har läst en bok, eller jag håller på att läsa en bok som heter Leadership Pain. Leadership Pain, vilket namn på en bok. Och jag tänker så här, ledarskap och lärjungaskap ligger väldigt nära varann. Så jag tycker att det här är ett citat man väl kan använda på en gudstjänst. Jag ska försöka läsa det på engelska och så ska jag översätta här också. Det står så här. It's inevitable, inacceptable, but its very nature, leadership produces change, and change, even wonderful, growth and progress, always involves at least a measure of confusion, loss and resistance. Det han säger är att det är oundvikligt. Det går inte att fly. I sin självaste natur så producerar ledarskap förändring. Och förändringen, även alltså en positiv förändring, en underbar förändring av tillväxt och steg framåt, så innefattar alltid åtminstone ett litet mått av förvirring, förlust och motstånd. Vad du än vill, när du vill växa, så vi kan inte komma ifrån, det finns alltid ett litet mått av förvirring, förlust och motstånd. Leadership pain, alltså discipleship pain, smärtan av att vara lärjunge eller att vilja växa i sitt liv. Tillväxt, står det på skärmen här. Tillväxt är lika med förändring. Förändring är lika med förlust. Förlust är lika med smärta. Därför är tillväxt lika med smärta. Och då frågar jag mig själv, och så frågar jag dig, är det månne så att du och jag ibland är lite smärträdda? Kan det hända att ibland är vi lite så här, vi håller oss tillbaka för vi vill inte att det ska göra ont. Vi vill inte riktigt sätta oss i den situationen av tillväxt, av utveckling, av utmaning. Där vi faktiskt får samla lite mer skatter för Guds rike, för himlen. Ja, är du och jag smärträdd? Det får du fråga dig själv. Okej hörni, sen så står det då alltså om hjärtats plats. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Den plats som ditt hjärta är på, så kommer att spegla av sig på resten av ditt liv. Där din skatt är, så kommer att spegla av sig på allt vad du gör. När jag prioriterar Gud och det som tillhör hans rike, så upplever jag så här, att mitt hjärta hålls mjukt och mitt hjärta hålls formbart. Är det gången när jag kör mitt eget race, vilket händer allt för ofta, så märker jag att jag blir hård, jag blir dömande, jag blir lätt irriterad gentemot andra människor. Och jag tappar passionen för det som är det allra viktigaste. På något sätt, den här kopplingen med Gud och drömmen om att få vara med och bygga hans rike, den är livsviktig för mig. Jag blir så mycket sämre, usch, alltså på riktigt. Jag blir så mycket sämre. Jag tänkte, jag har haft vissa samtal där senaste tiden och sen är man efteråt, men alltså, varför måste jag säga så där? Alltså, det är som så solklart att det är bara mitt irriterade kött som har talat. Och så går man där och skäms och säger, ah, men gode Gud, ja men jag är ju bara människa jag också. Så försöker man lite så cover it up, inte var det väl så farligt. Men alltså, man blir ju bara så jättetrött på sig själv. Det är så mycket roligare att leva i anden och leva liksom med fokus på Guds rike än att börja liksom spy ut sitt eget skräp. Och det där var jättevidrigt, ursäkta. Men jag tycker det. Någonting händer när vi har kopplat med honom, när vi fortsätter att dröm och längta och bara sträcker oss mot honom. Så hålls vårt hjärta mjukt och formbart. Då vårt fokus är på allt vårt jordiska, så är det lätt att liksom tider och möjligheter och öppningar som bara går oss förbi. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Jag har varit med om, men jag på något sätt efterhand så märker jag att oj, där var en period där en människa var öppen för Gud. Och jag bara liksom, jag noterar inte, jag var liksom, jag bara gick mig förbi, jag var så in i mitt eget. Och så ser man efter att, hur gick det så där nu? Eller kanske som Anders som pratade om ekonomi här, kanske fanns en öppning där du ska fått vara med och välsigna någon. Och så sitter man och funderar och hjärtat kanske bultar lite och man säger, borde jag inte. Och så går det förbi. Men det som är gott och det som är fint är att det kommer många sådana här chanser i livet. Det är inte hela världen om du missar en chans. Det kommer att komma andra och Gud har sina vägar. Så no panic. Men det där när man sen ändå får ha det i fokusen och bara märka av de här chanserna. Det är någonting väldigt speciellt, väldigt fint. Som sagt så hittade jag några gamla anteckningar nu när jag förberedde predikan från 2004. Så hade jag skrivit så här små dagbokstankar på min dåvarande dator som tydligen har följt med från dator till dator. Väldigt ovanligt att jag ska ha den förmågan att få flytta fram någonting, men det har jag lyckats med. Och där var text, och det var skräckblandad förtjusning. Men alltså hjälp, jag blir lite rädd för att jag var så passionerad och radikal. Så jag blir nästan rädd för mig själv. Men samtidigt, alltså vilken glöd och så här passion i vissa. Wow, alltså vad det ger. Och det hade jag skrivit. Jag hade flera vänner som var öppen för tron just då. skriva om det här, hur jag fick ta en promenad med en person sent på natten efter jobbet, och vi fick bara prata om Gud, och det var så saligt. Jag fick be för en kollega på McDonald's, och hon var så tacksam, och hon kände sig mycket bättre då efter att jag hade bett för henne den kvällen. Och jag fick vara med och ha en kompis som var ofta till kyrkan, och jag skrev ner mycket om den här perioden när hon var väldigt sökande och väldigt öppen. Och de här chanserna, hörni, de kommer hela tiden, och det är som, de är speciella. De är som guldkorn i vår vardag. Och jag tror att vi får många sådana chanser under livets gång. Bara vi vågar hålla upp ögonen, bara vi vågar vara fokuserade, närvarande. Ska se här lite om jag ska avrunda. Jag tror, okej, vi läser det sista bibelstället snabbt. Därför Markus evangeliet 12:41-44. Jag kan sammanfatta det bara. Alltså, det här är ju den här änkan som kommer och ger det sista av sina pengar, så kommer hon och ger när de samlar in pengar i offerkistan. Och där kom liksom person efter person med stora rikedomar och liksom mycket fyrk som de la, och alla såg liksom vad som hände, att oj, där kommer de att ge en stor gåva. Jesus satt och iakttog det här. Och så såg han den här änkan som kom med det minimala hon hade. Och så säger han att hon var den som gav mer än någon annan. För hon gav av sin fattigdom. Hon gav allt som hon hade kvar att leva på. Det här är en jättefantastisk historia. Och tänk som så, när vi kopplar och när vi drömmer om Guds rike, så vågar vi ta större chanser. Vi vågar ge av det här lilla vi har, som är sista vi har. Och vi vågar ge lite mera. Senare i det här bibelstället, i Matteus som vi har fokuserat kring, så står det också där att vi behöver inte bekymra oss för något. För Gud, han har ju hand om oss. Han har fåglarna på koll, och han har blommorna på koll, och allting har han på koll, och hårstrån har han på koll. Vi behöver inte bekymra oss för något, utan allt vad vi behöver så kommer han att förse oss med. Så vi har chans att, vill vi ha möjlighet att faktiskt ta större chanser. Yes. Vi kommer snart att ta nattvard tillsammans, och jag ska avrunda den här predikan, och så blir det nattvard, och så kommer det också finnas möjlighet till förbön för den som vill. Jag är en person som söker efter äventyr. Jag är alltid på jakt efter någonting. Men jag tänker också att det här livet, det är ju äventyret. Och det här livet med Gud, det är ju en öppning för ett otroligt spännande liv. Där du kanske måste stretcha dig, där du går igenom saker du inte kanske förstår nu, men som kan vara till en välsignelse längre fram, där du utmanas och där du har möjlighet att växa. Vilket äventyr det kan vara. Det kommer alltid att finnas en fight om våra liv, om vårt fokus, om våra hjärtan. Det kommer alltid att finnas någonting inom oss som vill gå vår egen väg. Det finns alltid någonting, tror jag också, inom oss som är nöjd att tro på Gud, bara det inte får så mycket konsekvenser i våra liv. Det verkliga livet med Gud tror jag ändå kommer att få konsekvenser. Och det kommer att utmana dig. Det kommer att få dig att stretchas och växa. Jag tror det. Jag tror det. Och jag längtar nog efter mer av det. Nå, vad är då de himmelska skatterna som jag har pratat om? Jag tänker som så att, är inte de här skatterna de människors liv som vi får vara med och berör? Är inte den enkla och genuina bönen som vi får be vår ensamhet? Är inte stunderna med Gud som förkrossar våra hjärtan, där hans längtan får bli vår längtan? Är inte då du ger av det lilla eller det stora du har, då du tjänar praktiskt eller andligt med de gåvor du har fått? då du ger av dina pengar, av din kunskap och av din tid. Då hjärtat är vänt mot Gud och då Guds rike blir viktigare för dig än ditt eget rike. Får himlen då bli en del av din hektiska vardag? Den frågan ska jag lämna er med. Vi ska be en kort liten bön. Och sen så kommer vi att gå in i nattvarden. Och efter det finns det som sagt möjlighet till förbön om man vill. Tack Gud. Tack för att vi har möjlighet att bara få surrender. Vi får bara överlämna våra hjärtan till dig idag. Vi får på nytt och på nytt.